Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, innan vi drar igång så vill vi säga att vi gör det här avsnittet av podden med hjälp av vår samarbetspartner Krog & Company. Och som ni kanske vet är Krog & Company Jönköpings största nöjesställe med allt från den bästa nattklubben, krogshower till after work quiz på fredagar. Och snart är det dessutom dags att boka julbord och det ska ni naturligtvis avnjuta på Krog & Company. Stort tack för att ni möjliggör det här avsnittet av Vita, Gula, Blå. Det är torsdag den 28 september. Vi har avklarat ungefär 4 matcher av serien hittills. Och jag är tillbaka här med Jonas Ragnarsson i podden Vita, Gula, Blå. Varmt välkomna tillbaka får vi också säga till alla lyssnare. Vi önskar att vi kunde vara tillbaka med lite godare nyheter. Men HV har precis förlorat med 6-1 mot Modo i tisdags kväll. Utöver matchen, hur mår du Jonas?
Ja, men jag tycker det är bra någonstans ändå att det är ändå det här vi har längtat efter. Efter 3 inför avsnitt så är vi i skarpt läge nu och det har ju redan varit lite känslostormar. Men jag vänder lite till dig Carl här. Jag känner dig som rätt strukturerad, har koll på läget. Nu när säsongen är igång, vad har du för puls? Alltså, tar du med dig HV:s resultat i vardagen? Vaknar du upp dagen efter match och kan vara sådär grinig och irritationskli? Eller hur funkar du?
Tror mig, jag önskar att jag kunde säga nej, men det är ju tyvärr så. Man lever ju, äter, dricker, andas hockey. Det tror jag att väldigt många gör som lyssnar på den här podden. Och det är väldigt roligt att kunna dela det med er. Men ibland så är det inte alltid det roliga man får dela, utan det är väldigt ofta det är så väldigt tråkiga och hemska och otroligt naggande som man får dela också. Det är bra ändå. Jag vaknade glad, men jag har faktiskt inte varit så arg som jag trodde jag skulle vara efter den där förlusten uppe i Örvik. Men man är mest liksom ifrågasättande. Man känner liksom lite annorlunda känslostyrd för att man har verkligen dragits mellan att vara så positiv och så blir det så otroligt negativt. Så det är svårt att ta en ställning att vara arg eller vara glad. För att det svänger så otroligt snabbt. Och det kommer ju säkert kunna svänga kanske redan ikväll när vi möter Luleå.
Så är det ju.
Hur går dina tankar? Hur är dina känslor?
Ja, men jag trodde någonstans att jag har följt det här laget snart 40 år blir det ju. Genom djupa dalar och höga toppar. På något sätt är det ändå rätt. Jag finner någonting att sätta mig i den här emotionella bergdalbanan från mitten av september till att hesa Fredrik i juden någon gång i mars april när säsongen är slut. Men sen har jag ändå känt att jag har hållit lite experiment med mig själv här nu. Det är att jag inte ska, familj och vänner ska inte påverkas av hur det går för HV. Mm. Så tänker jag. Så att, och framförallt då fru och 2 barn när jag kommer hem. Så att när jag kommer hem efter match på Garden så ska de inte se om HV har vunnit eller förlorat.
Det låter ju som att det går bättre för dig än för mig på just den där avdelningen.
Nu sa jag inte att jag lyckas med det, men jag har en vision och en målsättning med det. Att jag liksom på något sätt sätter mig bilen hem efter match. Ja. Ringer något samtal till jag vet vem jag kan prata med och sen när jag öppnar ytterdörren så ska jag vara egentligen ja, nollställd. De ska inte se om HV vunnit efteråt. De ska nästan inte se om jag har varit på hockey eller om jag har suttit på något föräldramöte.
Ja, du låter liksom lika trogen i det där löftet som ett nyårslöfte. Och de vet vi att vi alla håller ja, ju alltid.
Men jag måste någonstans hitta en balans i det och ha lite mer, vad ska man säga, få ut det. Och så inte drabba andra med att jag är tjurig också. Där. Och sen, jag vet också en annan sak, att när det var som väst förra året, när det egentligen var kört, man åker hem till mor och far, jag tror det var vi under julen, och man äter sin goda julmiddag, och jag, liksom, ja, jag är bekymrad över HV, och liksom, vi pratade lite om det, men min mamma är ju en spottanalfabet, alltså hon vet inte om en puck är platt eller svart eller rund. Och då säger hon så här vid bordet, men Jonas, det är ju så att spott är ju egentligen bara på låtsas. så du kan ha det, Carl, nu då. Alltså man har med alla ni som lyssnar också, när ni känner att det brinner för mycket, så kan ni tänka på min ömma moders ord då, att spott är faktiskt bara på att låtsas.
Ja, men det roliga med det där är att jag brukar inte tänka så när det går dåligt. Då är det så verkligt som det kommer. Jaja. Men när det väl går bra, säg som i lördags när vi mötte Oskarshamn, då helt plötsligt när jag sitter och kollar på matchen, då tänker jag att vad är jag sitter och tittar på egentligen?
Ja.
Vad betyder det här för någonting egentligen? Men det är väl någonstans det som är det fina också i det, att det behöver inte vara livsuppfyllande för att man ska kunna njuta väldigt mycket. Det är väl en fin attribut som vi har,
ja,
som människor.
Så är det ju. Så är det ju. Och det, jag menar, det som jag har sagt, supporterskap är ju egentligen 90% lidande och 10% glädje. Det är ju, förlusterna tar ju hårdare egentligen än vad segrarna ger liksom njutning, tycker jag. Så man lär sig leva med det här. Men jag mår hellre lite dåligt än inte mår alls. För jag är nog egentligen som sämst under sommaren av året när jag inte har den här, när man inte får brinna för något.
Ja, det, Jonas, det blev nog den mest filosofiska poddinledningen.
Det är så här filosofhörnan här istället.
Ja, men det blir
det
så.
Ja, men vi får bjuda på det.
Vi går över till första punkten.
Yes.
Och då har vi ju faktiskt avklarat fyra matcher som vi nämnde innan. Och det är ju ganska många tankar som det känns som att vi behöver lyfta till varandra här och till hela HV-communityn. Men det känns som att det är liksom lite två olika djur vi har att göra med här. Vi har liksom ett spel och ett resultat i de tre första matcherna. Och vi har liksom ett helt annat djur. Det känns som att vi går på ett zoo här. Det är ett helt annat djur i matchen som var i tisdags mot Modo. Så jag tänker att vi delar upp dem. Och du kan gärna få bara börja med dina fritt flytande tankar kring de tre första matcherna, Jonas.
Ja. Och då tar vi det som har varit positivt, för det var mycket bra saker de första tre matcherna. Och framförallt tycker jag att vi har pratat några år nu om att vad gott det har varit med en första lina som producerar, eller till och med en första femma som är där, driver spelet, skapar chanser, gör mål och hjälper laget att vinna matcher. Och på de nio perioderna HV spelade hemma i Garden här i början av säsongen, så var det faktiskt det precis det jag såg. Jag såg en första lina med Borgström, Brännström och Pettersson som jag nu tror i matchen då mot Linköping, som man då hittade ett sätt att förlora i sadden eller på straffar. Men det behöver inte bli så mycket om. Men de hade alltså då, när jag tittar på statistik, skottförsök för emot den här matchen 31-3. Alla dagar i veckan så vinner HV den matchen med 4-1-5-2, men så har de en viss Högberg där. Men vi bara tittar på spelet. Alltså det innebär att de drev spelet egentligen varenda byte de var inne. Det blir nog än mer tydligt när de spelar med backparet Strålman och Nadella då. Så där fanns något, sved ju förlust mot Linköping och liksom med spelet mot Färjestad. Men det, liksom, det fanns någonting där som jag faktiskt efter de tre matcherna kände mig lite halvtrygg med, att nu har vi de där producerande spelarna. Borgström som fick rätt mycket skit på försäsongen, och då har vi pratat om vad vi ska lägga in i försäsongen, det vill säga ingenting. Såg ju jättebra ut i de matcherna. Så det var där väljer jag att ha det här glaset halvfullt framför mig istället för halvtomt. Och den andra punkten så måste jag säga Anton Strålman. Där, oj, vad bra han har varit. Och vilken liksom sheriff det har blivit på backlinjen när han styr spelet och slår passningar på blad och spelar boxplay och spelar pepen till Kaske med. Och där var ju det som hade väldigt stora frågetecken inför honom inför säsongen, var en 37-åring NHL-veteran skulle kunna komma med. Så att, och där känner jag att han kommer ju hålla den här nivån hela säsongen. Det tror jag ju. Och då kan han ju helt plötsligt landa in som ett av SHLs bästa nyförvärv.
Tycker jag absolut. Absolut, verkligen. Jag också tar från början här med Linköpingsmatchen. Det är ju total dominans egentligen. Kanske inte lika stor dominans som vi hade mot Färjestad i första perioden, men det känns otroligt kontrollerat på ett sätt. liksom bra flyt i anfallen som jag tycker påminner en hel del om 2017 där. Med de här inledningarna som vi kan göra, speciellt Färjestadsmatchen nu då, var väldigt, väldigt lik första period där man kommer ut och verkligen checkar fast, rulla. Och sen vad som hände i andra perioden. Väldigt bra fråga vad som hände i andra perioden. Jag har sett lite folk som reagerat och tänkt att det var i tredje perioden vi tappade mesta. Men jag vill säga att vi släppte in Färjestad-matchen redan i andra perioden genom att släppa av på gasen. Det kändes otroligt konstigt och jag var väldigt rädd inför den där andra perioden. Jag skrev det till och med till
dig.
Om inte vi säger att två spelare checkar och resten av spelarna blir osäkra och vill spela på ledning, direkt öppnar du upp luckor. Nu var det kanske inte exakt så som det skedde. Hela laget backade tillbaka. Det kändes som en ganska konstig strategi. Att vill du ta dig an matchen eller vill du spela taktiskt? Och du vet, det var en väldigt skum matchbild, tyckte jag.
Det har varit en liten kombo också att Färjestad var ju rätt trötta och så lite halvseger ut i första perioden. Det var väldigt mycket egna misstag djupt i egen zon som gav HV-chanserna. Sen var det lite som att den här maskinen som jag har ju Färjestad som serievinnare och SM-guld, att de liksom, nu räcker det. Mm. Och sen tog de över och sen den här tredje perioden kommer vi in på kanske lite senare här. Men nej, så är det naturligtvis. Det hände ju någonting där.
Det gjorde det och jag var inte alldeles för hård mot laget, kände jag, efter de här förlusterna mot Linköping och Färjestad. För jag tycker att vi gör delar i matcherna väldigt, väldigt bra. Linköpings matchen är vi ju bra i stort sett i 59 minuter då. Tills vi släpper in det där kvitteringsmålet, och Färjestad gör vi en bra period. Och håller de ändå hyfsat bra, tycker jag, i matchen igenom. Eller, till tredje perioden i alla fall. Men och jag känner att jag vill liksom inte klippa dem vid fötterna redan nu i att de inte kan spela på ledning, för det är ju ett helt nytt lag och väldigt orutinerat. Så jag tänker att det är liksom, jag ger det lite tid innan jag börjar kritisera just det där.
Och det är så tråkigt när vi säger så, men vi får nog ännu en gång titta, alla nyförvärv, nya tränare, det måste få ta tid. Och ja, men då valde vi lite det positiva här med att de har drivit spelet, att det finns en första lina tillsammans med ett backpar, en första femma. Som vinner sin match i matchen egentligen, alla de här tre hemmamatcherna.
Ska vi börja med kanske enskilda prestationer då, på individnivå? Det blev väl kanske inte riktigt som vi tänkt hittills med Viktor Sjöholm, om vi kan börja där. Det har ju kanske inte alls hittills sett så bra ut som man hade hoppats på. Sen ska man ju inte säga att han blir buren av Kalle Malach. Det är ju lite tvärtom där, som inte riktigt kommit in i kostymen lika bra i år hittills som man gjorde förra säsongen då. Det var ändå en kille som jag trodde kunde överraska ganska många även i år. Inte att han skulle bli någon slags stjärna på något sätt. Absolut inte.
Men Sjöholm, där, är det det där klassiska andra året man alltid pratar om, eller?
Ja, men jag,
att det tar, eller är det att Malach, att det funkar inte ihop, det är backbart riktigt, att det blir en osäkerhet och de vet inte riktigt vem som ska göra vad. Jag vet inte, det blir så här, det är svajigt just nu.
Ja, jag vet inte, och jag vill inte klippa heller Viktors ben riktigt än, för att jag vill ändå kunna se honom i en annan omgivning också innan jag gör det. För att det kan ju mycket väl vara så att mycket är på grund av Kalle Malach.
Och sen också att vi, det är klart att vi har stått här i några inför avsnitt och hyllat honom efter den andra hälften han hade av förra säsongen. Att man kanske räknar med att han ska börja på den högsta nivån och sen bli ännu bättre. Och då är killen 19-20, va?
Precis.
Så men man räknar ju alltid med att de ska fortsätta vara. Det ska bara bli bättre. De ska explodera, för han var ju så bra under våren och liksom swagger och ser ut som en rund $1 miljon han åkte runt och ägde i båda zonerna i stort sett.
Nej, men precis. Och likväl som att man drar kanske lite för stora slutsatser till försäsongen, så blir det ju även så nu med bara 4 matcher spelade. Och vi har ju faktiskt en Kaski som ska komma in också. Och Malach, det är ju kanske inte riktigt tänkt att spela på 6 backar. Så att det är det som är viktigt att veta också. Jag tror att Viktor skulle må väldigt mycket bättre med en bättre omgivning också, en bättre backpartner. Men det känns som att de har fastnat väldigt, väldigt mycket i egen zon och kan liksom inte reda ut situationen är riktigt så bra som kanske Strålman gör med Nordella. Seppele har ju sett väldigt, väldigt bra ut där. Alltså, på tal om en kille som kan reda ut situationerna i egen zon.
Absolut.
Pucken är nere i sarghörnorna. Men det blir intressant med Sjöholm. Jag tror om man byter miljöombyte lite för honom, så tror jag att det kanske kan bli bättre.
Ja. Om vi återvänder lite mer till det som vi tycker var negativt, så har jag skrivit kollaps gånger två. Jag har perioden mot Färjestad den tredje, 0-5. Jag har hela matchen i tisdags. Och jag hade lite den matchen på känn i tisdags, för att jag har varit med om den bortamatchen så många gånger nu, känner jag. Att HV efter en gärna fin match på hemmaplan några dagar innan ska sätta sig i buss och spela en ganska osexig match. Om det är Gävle eller Timrå, den här gången var det Övik. Men det är, jag pratar med någon, jämförde med som att det är någon så här, de ska åka på en hemlig resa. De samlar ihop laget i bussen tidigt i morgon och så det är spännande. Vi har spelat bra i lördag, så vad ska vi hitta på? Liksom? Är det paintball eller är det någon ölresa eller vad ska vi göra? Mm. Och så är det en halvtimme innan match så dyker det upp en hall där framför. Och så stiger Montén ut i någon sån där sällskapsresehatt eller något. Så, nej, vi ska spela hockey.
Nej,
precis. Va? Ska vi spela hockey idag?
Ja.
Nej, men det har jag inte för... Idag nu, alltså, ja, det är bara 90 minuter kvar. Men vi har åkt buss liksom i två dagar, vi kan inte spela hockey nu. Och kom ut. Visst, det är bra 4-5 första minuterna. Men efter Modus 1-0-mål, då vet man.
Ja.
De är inte där. Och jag vet att det är hockey, jag vet att det är kampmoment. Men det, jag blir så förvånad varje gång en sån match händer. Att de liksom, gör de inte liksom förberedelserna? Är det någon annans fel? Eller det är liksom, varför kan man inte förbereda sig som att ge det en chans?
Det känns som man tappar syfte på resan upp. Man glömmer bort varför man sitter på bussen ända upp till Övik 10 timmar med buss. Det känns som att det borde vara en sån otrolig motivator istället. Att ja, men om jag väl sätter mig och ska åka 10 timmar upp och vara borta en hel vecka uppe i Norrland, då ska vi ju 17 göra det bästa utav det, eller hur? För jag vet inte 17 om bussen är nog ändå inte framme i Övik än.
Nej, det kan det inte vara. Det är helt omöjligt. Nej, men då är frågan så här att vi tar en bortamatch och vi tar sista perioden mot Färjestad. Det är ju 4 riktigt, riktigt svaga perioder. Då är frågan så här, är det någon form av strukturfel? Eller har inte liksom playbook signerad Montén, Davidsson, Gustafsson, har den inte implementerats hos spelarna? Vet de inte hur de ska göra i spelet med egen zon utan puck? Eller är det bara att de inte är påkopplade? Eller är det bara en mismatch av allt det jag säger nu som förslag? Jag vet inte, för jag blev... HV kommer förlora matcher den här säsongen.
Mm.
De kan förlora matcher stort också någon gång. Men jag trodde någonstans att jämfört med förra året, förra hösten, då var det ett svagt lag. De blev översköljda rätt mycket, några matcher med stora siffror. Men någonstans trodde jag att de kunde bromsa det fallet med de spelartyper som finns i den här truppen.
Mm. Mm.
Jag inbillar mig att en första lina ändå går in och, liksom och gör något mål i en sån här match. Jag inbillar mig att backarna sätter en agenda för att det här blir jobbigt för er. Ni kanske vinner matchen, men ni ska fan i mig få kämpa för det.
Mm.
Men det känns bara så här slätstruket. Och då undrar jag, varför är det det? I omgång 4. Då jag blir lite så här tveksam. Så vet jag, nu spelar vi in där på torsdag som du sa. Vi vet inte hur det går i Luleå-matchen. Men jag vet också att det kommer vara en annan struktur idag. Att de kommer vara hungrigare. Mm. Att de kommer brinna mer för det. De kommer offra sig mer, täcka mer skott. De kommer vara påkopplade.
Mm.
Sen säger jag inte att det räcker till seger, det vet jag inte. Men det är inte det det handlar om, utan man ser ganska snabbt var någonstans på den här mentala barriär eller mentala graden de är någonstans när matchen börjar.
Ja, jag vet inte. Att det fallerar, det är ju som sagt, det blir det ju. Och jag ställer mig mycket frågan till att det inte skett en timeout i någon av de här lägena. Inte att vi på något sätt skulle ha en chans att kunna vända det, tror jag. Men på något sätt vet ändå stoppa blödningen och liksom vi... peka ut en ny riktning när det håller på att fallera. För att riktningen går ju konstant ner i de här matcherna vi tappat. Vi skapar ju ingenting alls. Och det här är ju ändå ett mod. Och jag förstår att allting blir ju hur man tolkar det. Och HV tolkade säsongen förra året, förra säsongen. Inte speciellt bra med att kunna vara tillbaka och visa att ja, titta, nu är vi tillbaka. Det här kan vi göra. Mode var en helt annan sak. De var här bara för att visa. De har ju varit grymma hittills. Så det är ju inte att det är ett bottenlag. Det är ett bottenlag på förhand där. Men så som de spelat hittills, inte bara i HV-matchen, har de visat någonting helt annat. Och då är det dessutom med Samporanta borta 2 matcher. Roma borta 2 matcher. Daniel Reagan spelade inte ens igår trots att han var på plats. Det är jättemånga frågetecken som... Ja, de säger liksom inte att de är stjärnor, men de gör det bästa med det de har. Och det lyckades så himla, himla bra. Och på något sätt Strålman gjorde det bra, Stålyrenäs gjorde det bra tills han blev skadad då. Men det är så himla svårt att, som du säger, man har sett det så många år i HV att första matchen är aldrig bra.
Det kanske är så att supportrar till andra lag också har sådana matcher. Ja. Men de känner, de vet att vilka skräckmotståndare är så här. De är en lång resa. Det blir inte lätt i Ängelholm borta liksom, så är det torsk med 3-1.
Mm.
Men jag kan nästan säga att man vet nästan innan. Mm. Att, och jag kan se det egentligen efter några byten redan, bortsett från de fem första nu som var liksom bra. Men ja, efter Modos 1-0-mål så är det, den matchen är slut vid 1-0.
Ja, det finns liksom ingen tunghet, för att säg när vi mötte Färjestad och vi tog ledning 2-0. Då vet man sitter och vet att Färjestad är för tunga. De har alltid något sätt att kunna komma tillbaka i matcher. Inte att de vinner alla de matcherna, men de hittar alltid ett sätt, alltid någon kontering, alltid något boxplaymål som de faktiskt gjorde. Alltid någon Nygård som får någon friläge. Samma sak med Växjö. Det finns en helt annan tunghet. Och jag tror, jag ska inte säga att det är lätt att göra. Jag tror det är väldigt svårt att skapa en sån aura i ett lag. Men det är väldigt tydligt att HV har ingen sån sak. Får inte vi första målet, då är vi inte med i många matcher.
Kan det ligga kvar, även om det är många nya, tänker jag nu. Mm. Att det ligger kvar lite. Jag kan känna som supporter att det finns en ängslan. En ängslan. Så fort HV ändå leder matchen och släpper in ett mål i fel läge.
Mm.
Så känner jag att jag själv på läktaren bara nej. Så här, nu vet jag att Färjestad kommer göra 3-3.
Ja.
Jag vet att Färjestad snart gör 3-4.
Ja, ja, ja.
Och så, ja, men det, på något sätt det sprider sig. Och det enda du kan göra för att få bort det, det är att vinna matcher. Ja. Oavsett hur det går till.
Exakt.
Det är det enda som hjälper.
Ja,
det är att ta kanske 2 poäng inom bortamatcher och du är dålig. Eller ta någon enkel 3 med lite flytt och domslut som är fel. Men det, du kan prata om det, du kan göra gruppövningar, du kan göra om i kedjorna. Det handlar bara om en sak, det är att de som sitter i omklädningsrummet efter matchen och delar ut den här hjälmen. Mm. Och då har du vunnit. Mm. Och det är då du bygger upp något. Då inbillar man att det är många nya, att det kan räcka med 2-3 raka segrar. Så är det helt plötsligt uppumpat, det är självförtroende och allting blir så mycket enklare.
Mm.
Men börjar den här, för jag känner att HV börjar lite på minus. Att det krävs så lite för att det ska börja tilta över. Och jag pratar med folk, alla har ju den här oron. Och det är ju för att, hur har det varit 2 sista åren i SHL?
Mm.
Degradering. Och så hade vi förra året som ju var en enda stor mental prövning egentligen innan ett lyckligt slut.
Mm.
Så jag känner att det är nog så att folk orkar liksom inte med ett tredje SHL-säsong. Med lindansande runt 13, 14, 12 plats.
Mm, mm.
Och jag tror på något sätt att det känns ju uppe i Husqvarna Garden också bland spelarna och ledare och styrelsefolk. Och jag tror att det liksom blir, du är som du är när du vinner eller förlorar. Att det föds någonting åt båda hållen. Och där, så att,
nej, men som sagt, vi är otroligt lätt påverkade för att alla lag hamnar ju under 0-1, 0-2. Det brukar vara jättevanligt. Ja, men vi såg ju Färjestad-matchen hemma här. Då, men så fort vi hamnar under 0-1, 0-2, det är inte det som är hela världen. Det är den här känslan av att vi spelar resten av matchen 40 minuter bara för att minska målskillnaden. Det är inte som att vi ska vända till 3-2, vilket är fullt möjligt. Det händer ju jätteofta. Färjestad gjorde det på oss. Det känns som att hela tiden känslan är att ja, men då, vi ska liksom försöka minska gapet i alla fall. Vilket känns som att det är, nu står man här och är jättekonspiratorisk av sig, men det är liksom känslan, och det känns som att det sitter någonting i väggarna, och det känns som att det här borde vara en grej, för att vi har bytt ut allt som finns att byta ut i stort sett, förutom kanske biljettansvariga eller folk som sitter i styrelse. Alltså, allt annat, det ska ju inte kunna sitta kvar på något sätt. Vi har ju en ung, ny tränarstab. Det ska ju vara allt att vinna. Ändå så ser vi de här samma tendenser.
Jag pratar med oss lite att det sitter någon form av vinnarkultur i väggarna. Brukar man, jag tycker det är lite allergisk mot det. Men det kanske finns någon lite till det. Jag menar, tänk när HV var som bäst på 00-talet. Mm. Det fanns en liksom, naturlighet. Alltså, det var ett sjukt bra lag under många år. Men det föddes ju någon form av vinnarmentalitet. Oavsett om du bytte ut halva laget så kommer det ditt spelare och mår bra i en miljö där du vinner.
Japp.
Och då går livet lite lättare och publiken är med. Liksom, man blir en maktfaktor på det sättet.
Mm.
Och då flyter det på. Då kan det liksom kontinuitet under flera säsonger.
Mm.
Det har egentligen inte HV haft på... Jag räknar bort guldåret, men det var ju mer att alla bytte föll på plats. Det var tunga år efter liksom missade slutspel och sjunkit längre och längre ner. Så att, ja, men just kortsiktigt så inbillar jag mig ändå att det är så mycket spelare utifrån. Jag ser den individuella skickligheten på så många händer och fötter. Att kommer de in i en vinnarstrejk på 3-4 matcher så tror jag man kan jaga bort det här mentala spöket på något sätt. Men det är, och därför är, man pratar alltid om starten är viktig. Och det är 52 matcher och vi har inte ens nämnt startblocken i ett maratonlopp egentligen.
Nej, precis.
Men,
jag, precis.
Men någonstans är det är känsligt alltså. Det får inte bli Torsk, Skellefteå, lördag, sen är det Växjö hemma va?
Ja, stämmer, 5 oktober.
Och då tittar folk tabellen efter 8 omgångar något, och man kanske sladdar in på 5 poäng eller något och då ligger du sist eller näst sist.
Mm. Ja, det, och grejen är att det är så lätt att bli så otroligt lätt påverkad och det blir ju vi när vi står här och säger det vi säger och det kan lika väl bara vara så att de hade en tuff bussresa upp, men det betyder ändå någonting ändå.
Jo. Jag såg ju till dig innan, vi försökte lätta upp det lite att, jag menar, hade vi spelat in på måndag morgon där efter Oskarshamn på lördagen, precis, då hade vi inte precis haft något minustecken här på mina papper. Det hade bara varit glass och gröna skogar och ballonger. Och,
nej, precis.
Att vi, men ändå att vi lever ändå i det nu.
Mm, exakt.
Och det, ja, där, det måste vi kunna säga liksom.
Ja, och i måndags morse då tänkte jag att det här funkar ju den här centerkedjan. Men alla ungefär lika bra, nätten är ju, där får man ju pudla sig förresten. Ja. Det trodde du ju inte alls att det skulle vara så. Men ja, idag känner man behöver 3 helt nya centra egentligen.
Ja. Men om vi summerar det vi har tagit på minuskontot då, att liksom det var spelat utan puck i egen zon som även när HV vann någon match, eller spelade bra, ändå kändes lite darrigt.
Ja.
Kollapsen, Färjestad, Modo och just den här skillnaden mellan de höga prestationerna och den här djupa dalen. Ja. Då det känns som att det tappas all form av liksom, vad ska jag göra? Vad ska jag vara på banan nu? Vad är min kompis? Jag tror det var det Pettersson eller var det Brännström efter matchen nu mot Modo. Det var ju hönsgård i egen zon.
Ja. De försökte ju spela ur pucken jättemycket och så blev de fastcheckade och hellre att ta sig ut och så någon gång. Jag förstår att man vill sätta en spelidé, men när man har ett så hårt checkande Modo, då funkar det liksom inte. Och det är där jag tyckte det saknades lite i matchcoaching kanske.
Ja, om vi ser där, vi satte lite minustecken där för Malach, alltså rent individnivå. Vad har vi mer där? Alltså folk som vi kräver mer av. Jag har skrivit Ticka, det är svårt, han har fått 2 matchstraff. Vi ska ta det senare i en fråga från lyssnare. Ja, det har jag satt då. Jag har frågetecken för Tommy Ticka. Det ser lite halvsekt ut. Jag tycker han ser ut som en power forward och han är som en power forward. Tycker jag när jag ser honom spela. Ja. Men han är här på 3-årskontrakt som egentligen uttalade andra center. Men vi kan ta det senare när vi går igenom någon fråga om domarfrågorna. Sen har jag också satt ett litet minus på Forsberg. Och det är inget nytt. Vi vet ju att gör inte han mål så är han Alfons Åbergs låtsaskopp i Smolgan. Han syns inte. Och, det är det, och alla vet om det.
Mm.
Nubben vet om det när man skriver nytt kontrakt, spelarna vet om det och sen kan han få sin zon när han producerar. Jag sa det inför avsnitt, han var ju 1 poäng per match första 20 gångerna förra året. Då tror jag 10 poäng igen.
Ja.
För att avsluta med 0+1 sista 13. Nu fick han göra mål mot Modo. Det kan faktiskt vara en sån grej som gör att det, då kan han komma in i ett sjok nu och göra sina 10 poäng på 7 matcher.
Jo, det är lite som Rara Lensch, han brukar ju alltid säga det. Det går mållöst 3 matcher och sen när han gör mål, då är det 2 per match som kommer.
Ja, och det är inget nytt, det är problemet med Forsberg. Det kommer alltid finnas och sen gäller det vilken omgivning och sådär. Och där kan man bolla och trixa. Men för honom gäller det bara att kanske få göra något mål i PP. Och då tror jag han kan bli i alla fall lite drivande även i spelet 5-5 som han faktiskt var förra hösten. Men en Forsberg som går kall och inte gör mål, det blir väldigt svårt att ha försvara speltid på honom över sikt.
Ja, och sen tror jag också man får nämna lite att hade deras powerplay-formation varit lite bättre så hade han säkert kunnat stå här kanske med 3 eller 4 poäng på de här 4 matcherna. Men den har ju absolut inte alls fungerat utöver det, jag vill kalla det lite slumpmål faktiskt. Det var ju inte organiserat det som var.
Men det är ju där, när han får det läget, då är det ofta mål.
Ja.
Det smäller ju i bortre krysset. Och då nästan vet man nu att han kommer kanske producera nu under 5 matcher.
Mm.
Förhoppningsvis då. Och sen om man laborerar med kedjor så här, kanske testar om en ny omgivning eller något. Men det är inget nytt. Folk vet om det. Alla vet om det.
Ja.
Sen har jag ett litet minus på Tedenby. Det är också den, det var väl den stora elefanten i rummet innan säsongen.
Mm.
Och jag har inte ändrat min åsikt där. Jag vet att det finns en uppsida i honom med den irrationella spelstilen när han kan slå ut sin motståndare. Men det har inte flugit de här fyra första.
Nej, och det kändes verkligen som att man försökte hitta en ny funktion i honom just att kunna spela powerplay. Det som är synd är att han aldrig riktigt varit en sån powerplay-spelare. Powerplay är ju ett sånt läge där du inte behöver... Du ska i alla fall inte behöva vara att du tar dig undan deras checkande forwards, utan du ska ju gärna ha uppställt spel. Och med Tedenbys funktion är att kunna vända på små ytor och kunna... Det är ju inte riktigt det som krävs i en powerplay-uppställning. Och tyvärr så har ju passningen inte riktigt kunnat sitta heller. Det har ganska länge varit en svaghet, tycker jag, tyvärr. Jag önskar att det kunde varit bättre utöver den där passningen till Stål Lyrenäs då. Det var ju en fantastisk passning.
Ja, den var fin.
Den satt bra på bladgjorde. Men hur som helst så det passar liksom inte riktigt där tyvärr. Och jag vet inte hur du noterar det, men jag anade en skiftning i positioner i sista powerplay där när de gjorde mål.
Innan vi gick in i studion här så Karl har ju med sin dator och visade klipp och sådär. Han är ju den generationen, jag gillar ju det. Mm. När han visade att Tedenby då hade en annan position i samband med förarbetet till målet, va? Alltså då snackar vi 1-4 målet nu mot Modo i PP.
Precis. Vi stod och diskuterade lite om detta var... För det blir ju ofta kaosartat när man ska ta in pucken och det är någon som kanske hamnar på fel position, men... Som vi kunde tydligare, och som sagt vi kan ha fel i det här, så har Tedenby hoppat ner lite grann mer mot, om man ska säga, mållinjen och låter Foppa stå där uppe och ta det skott som man gjorde då, det målet i Modomatchen. Och det kan vi ju inte uttala oss än såklart hur det går. Vi har ju bara ett mål kan vi ju redovisa, men vi kan ju säga att det funkade ju inte. Det kan ju alla konstatera i det som var.
Men då är frågan då, han fick stå i PP rätt mycket förra säsongen. Han fick börja med den här säsongen. Det var annan ledare eller tränare förra säsongen. Men de verkar komma fram till samma slutsats att Tedenby ska spela i PP. Då är det förmodligen att vi missar någonting då, att vi som bara sitter på läktaren inte förstår. Jag tänker att han skulle vara den som för in pucken kanske eller något. Genom sin fart.
Och de har gjort väldigt mycket.
Och det kanske han gör. Men samtidigt ska han inte stå i spel för.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hela rollen i högra tekningscirkeln.
Nej.
Jag kan faktiskt nämna 5, 6, 7, 8 spelare som jag tror skulle göra det bättre.
Ja.
Och det är viktigt också, vi liksom bedömer prestationerna nu. Jag ser dem bara som blå eller vita tröjnummer.
Mm.
Och så gör jag liksom en utvärdering ut efter det sen.
Precis.
Och jag landar där. Jag kan testa Mölgaard eller
vem, där. Vem hade du velat ha där istället? Jag vill ha 3 spelare. Nej, säg 2 spelare och i den ordningen som du helst vill testa dem.
Ja, men nu har inte Mölgaard flygit heller den här säsongen. Men jag skulle vilja ha honom där och testa honom.
Mm.
Och du säger 3, nej, men då säger jag att kör honom där några matcher.
Ja.
Och testa i ett PP2.
Mm.
Sen vet jag inte, vad har du någon mer du känner? Alltså?
Jag hade faktiskt velat testa Åke Stakstad.
Yeah.
Men det är kanske inte just på den positionen. Jag är lite osäker där. Jag tycker man kan testa Foppa på den positionen. Det var ju precis en sån funktion som Wessel hade när året vi gick upp.
Ja, just det.
Klubbar vänder åt fel håll.
Felvänd,
ja. Men det kan också funka det. jag hade velat testa att ha in Stackestad, för han har ju ändå varit imponerad av och kan ha liksom ganska bra händer och spelsinne. Så fort han får upp lite självförtroende känns det som att ja, det finns ganska högt tak där.
Men det intressanta är nu när vi står och pratar om, nu pratar vi specifikt om PP2 ska vi klara då, för att jag satt och tittade, vet du vad HV har för procent i powerplay?
Ja, nu förstör ju hela din punkt här, men jag såg ju det precis innan vi gick in i studion. Jag kan inte komma, men 30-någonting är
det, ja,
i alla fall.
Ja, det är 30-ish.
Ja.
Det är ju, och skulle de behålla det, då kan vi inte gnälla på PP.
Nej, det låter som Kanada i JVM, ja, ungefär.
Det är ju helt sinnessjuka siffror. Det är ju, håller de det? Och då tycker jag, det var någon som skrev på Twitter att det ser så svagt ut i PP, men hur kan vi ha 30%?
Ja, det är Radan Lens.
Jag var tvungen när jag skrev att det är ju Radan Lens.
Ja, det gjorde det.
Men jag säger att, men får man ordning på andra så tycker jag det finns så mycket skills att ha ett fungerande PP. Och nu kanske det är fungerande på 30%. Men jag tror inte att som det ser ut nu så kommer det inte hålla över tid. Det är svårt att se när det känns lite stabbigt.
Nej, alltså det kan vi ju... Förlåt, om vi bara punkterar. Det kommer ju inte vara 30%. Nej. Men kan man hålla 23-24%, då hade jag varit jätteglad.
Ja. Det är, och det är väl där, vi pratade om det förra veckan när Tuppen gästade just det här med special teams. Liksom PP plus BP ska hamna runt 100 eller någonting. Ja. Och då kan vi säga då, mellan 20-25 på PP, då är det bra. Liksom. Mm. Över 25 är ytterst sällan man håller det över sikt. Liksom.
Det, precis. Men det gäller ju verkligen att pumpa på PP1 nu när vi inte har en stålyrare som kan spela powerplay 2 heller. Mm. Så det är ju verkligen, rulla dem så mycket där som möjligt. Och, alltså för guds skull, håll upp Radan Lens, hans flyt han har nu. Det har ju inte varit flyt, men hans form.
Nej, men han är ju den där, det är, vi sa väl också innan, det är en gubbe i lådan. Mm. Alltså ibland ser man inte han så, alltså 2 mål.
Mm.
Och jag menar Hansson, det är ju 4 mål på 4 matcher.
Verkligen.
Kan han fortsätta leverera, då får man ju de här gratispoängen egentligen då till ett lag.
Mm.
Som maler på då. Så att det är väl bara att hoppas att han håller sin goda målform.
Jag tycker han fyller en väldigt bra funktion också. Inte bara som målgörare, men han är ju väldigt stark, storstark och orkar åka mycket. Så han är väldigt bra på att hålla kvar pucken i egen zon. Och du vet, vara första forward fram och checka. Så jag tycker att jag hade varit nöjd med honom av det jag sett. Även om han bara gjort 1 eller 2 mål hittills. För jag tycker han fyller en väldigt bra funktion. Kanske inte netten är den snabbaste och var snabbast fram. Då tycker jag att han fyller en väldigt bra funktion.
Nej, jag har ett utropstecken efter hans namn under de här 3 matcherna. Så här, vi räknar med Bottmode-matchen helt. Jag var faktiskt så där. Kan jag bjuda på nu att när vi gjorde ett införavsnitt så hade jag tänkt ställa frågor till dig eller vi bollar idéer att nämna en spelare som eventuellt lämnar HV under säsongen.
Ja.
Då hade jag skrivit ner Lens, för jag kände att jag hittade ingen roll riktigt för honom och tänkte att han ville röra på sig. Men det, jag får bjuda på det. Nu sa jag aldrig det, men vi hann aldrig på den punkten. Men det är så fel man kan ha, som vanligt.
Nej, precis. Men det är ändå intressant det där med införsnacket var ju att jag tror vi ligger ungefär lite 50-50. Vissa saker var fel. Sjöholm än så länge lite fel då. Nättenen hade vi fel om. Strålman hade vi rätt om. Ja, Borgström sa vi också att vi inte skulle döma för snabbt.
Nej. Men sen tänkte jag, vi snackar PP nu. Boxplay var väl 100%, det tror jag, första 2 matcherna eller något.
Oh, det är dåligt.
Nu är den nere på under 70.
Är det så?
Ja.
Jag har faktiskt inte kollat den statistiken.
Nej, jag bara såg den nu. Och den blev jag så här, oj då, har det läckt så mycket nu i sista? Men där kan jag nog inte se om det är någon, varför det har blivit så. För jag tycker att, och det är också där, man kanske måste se ett större arbetsprov. Det är 4 matcher. Men det är alltid tryggt att ha en bra boxplay då. Men då har ju den fallerat rätt hårt nu sista 2 matcherna då förmodligen.
Jo, precis.
Men där är också, jag tycker ändå där det finns boxplay-specialister som ska göra det bra. Vi har ändå en Seppele som står ensa. Vi har smarta forward som ska ligga rätt. Och jag tror nog att man kan bygga ihop det.
Mm.
Nu gjorde de Modo 2 där i 5:an där, va?
Jo, det gjorde de nog. Men jag tyckte ändå det såg okej ut. Jag tror Wikegård var inne på det också, den matchen. Vi ändå, ser ändå ut att ligga bra. Vinjås mål där ska ju Brattström ha. Han ska inte bara kunna vrida in den och lägga tunnel.
Det var ju öppna landskap. Där borde det vara stängt.
Ja.
Nej, men det är intressant, när man ser siffror så har man en annan ögonblicksbild av det. Att PP har sett lite skralt ut, det är över 30% och så tycker jag att boxplay har sett okej ut. Nej, då var det under 70.
Mm.
Så att, men det är väl mer, vi får återkomma det om några veckor igen då, och köra ett nytt svep där i Special Teams.
Det får vi göra.
Det här avsnittet gör vi i samarbete med Krog & Company. Och vad passar inte bättre än att samla upp kompisgänget, boka ett bord och kolla nästa HV-match på Krog & Company. Hockey och mat tillsammans med bästa vänner är en svårslagen kombination. Så gå in på krogochcompany.se redan idag och boka er plats. Jag tänker så här nu, Carl, att vi har fått in ganska mycket frågor från våra lyssnare. Och att vi tar några frågor som sen kanske spinner vidare lite andra diskussionsämnen och sådär. Mm-hmm. Och min första fråga till dig, eller något vi ska diskutera, kommer från Johan Rydberg. Han undrar om Monténs matchcoachning och han tycker att den måste upp några snäpp, skriver han. Din take på matchcoachningen så här länge. Nu har vi då ett lite svagt underlag, men vi kör.
Nej, men det är alltså hela idén som jag tycker att den nya tränarstaben med Montén i fronten då har satt in, den har mycket potential och jag tycker vi ser topparna av den potentialen de har, speciellt då i de inledande perioderna, de första matcherna och det här. Men jag tycker mig sakna lite mer, jag tycker man går in i matcherna mer än att man kan underhålla matcherna när man väl är i dem. Delvis hela grejen med att man inte tar timeout. Vi pratade precis om det nyss, just att när det är 0-4 Modo eller när det är 3-3 Färjestad som kommer till kapp från 3-1 och 0-2, att man inte tar timeout, och du vet, inte för att det ska göra världens revolution, men åtminstone så sabbar det ju andra lagets rytm.
Ja, men det är ju en klassisk, du får ett avbrott. Ja. Det är inte så att du har quickfix-lösningar på grejer, utan det är att du andas i 30 sekunder och sen så kanske du tar in ett stabilt defensivt par eller en kedja, eller om det är tekning i anfallszon, en offensiv kedja som kan hålla pucken i anfallszon i 30 sekunder eller två byten. Ja. Och sen har det här momentumet som alltid pratar om nu för tiden i något, har det liksom sköljts förbi och då kan man börja om igen. Mm. Det är ju lite det timeout. Det är inte att liksom, du trycker på knappar och helt plötsligt spelar någon som McDavids. Det är inte det vi är ute efter, men det är just att bryta mönstret.
Nej, för det är ju himla mycket psykologi där ute. Och då är det ju så, bara få en paus och åtminstone om någonting så sabbar du andra lagets rytm. Men annars så är det är inte så illa. Det är en av få grejer som jag reagerar lite på. För annars så tycker jag precis som dig, Jonas, att man matchar ganska bra ändå. Man spelar de bästa spelarna väldigt mycket. Vi har ju sett väldigt, väldigt mycket speltid på Anton Strålman som nästan snittat 23, 24, 25 minuter.
Ja, jag tror första omgången där så hade han mest istid av alla utespelare, alltså i alla lag då. Mm. Och det är sånt kan jag gilla lite där, att det finns ju en enkel take på det. Det är ju, spela bra, spela mycket. Mm. Oavsett om det är omgång 1 eller en grundserie omgång 17 en tisdag kväll i november eller något när det är lite beige, eller en avgörande omgång i 52 omgången, att du förtjänar ju istiden. Mm. Alltså det är likadant som att de som är lite för dåliga inte spelar, men du förtjänar, du petar ju inte folk, utan det är ju andra som förtjänar att få spela. Och precis. Där, vi pratade om det innan igår eller något, att man tittar ju dagen efter, tittar man istider, eller gör jag, och då ser man ganska klart att första lina där var uppe på 17, 18, 90 minuter, första tre matcherna, och sen ser du liksom sjunkande skala, och sen en fjärde lina mellan 11, 12, 13 minuter.
Precis.
Och då tycker jag, då har man liksom satt den filosofin ändå, att och då, det är sånt som sprider sig. Då vet spelaren det, att spelar jag bra, då får jag spela mycket. Mm. Om man tittat den stapeln sista 2-3 åren, så har det varit liksom som ett lodrätt streck egentligen. Mm. Du kan inte urskilja en första kedja mot en fjärde, för att det är samma, de har samma istid egentligen. Det som skiljer då är egentligen speltid i PP. Mm. Och då kan du dra iväg 4-5 minuter åt det hållet.
Precis.
Men där får jag ändå säga. Men du var bra inne där också på timeouten. Där blir jag lite frustrerad.
Men det är, ja, och på något sätt att man inte byter målvakt då heller, som vi tog upp innan. Jag förstår liksom inte riktigt tanken heller då med att man spelar Brattström så mycket, när jag tycker inte det har sett jättebra ut liksom. Visst, man vann mot Oskarshamn och jag tror det var Mattias Persson i Röglets, inte i Röglets, i Modos podd där uppe som de har. De pratar om hur bra var egentligen HV versus hur dåliga var Oskarshamn. Hur frågan det blev Viktor Brattström egentligen från Oskarshamnspelarna.
Inte så mycket den matchen. Det får vi nog säga. Det var ett otroligt beigt Oskarshamn.
Precis, och jag tycker det blir liksom lite konstigt när man ställer Viktor Brattström, som ändå ser ganska det rör sig väldigt mycket, det ramlas liksom lite och jag vet inte, jag ska inte säga allt för mycket negativt när man vinner den matchen, men jag tycker att det är en mycket viktigare match att ställa bästa målvakt när man möter ett Modo som man antagligen kommer tampas med på den undre halvan.
Det är den klassiska att du ändrar inte ett vinnande lag att de kör, men det, ja, jag tycker inte det gäller målvakter riktigt, utan de kan ju stå på huvudet och ändå förlora liksom och vara väldigt bra. Men det också, då ställer jag lite frågan, är inte Ortio riktigt, alltså är han inte riktigt 100% fit efter en försäsong med skada? Att man kanske tar det försiktigt. Nu vet vi inte, det har inte kommunicerats någonting om den skadan, vad det var för skada.
Nej.
Men han tränade väl hela veckan innan premiären, va?
Mm, det gjorde han. Det, han har varit väldigt mycket på is och jag var ju kollat på en hel del träning innan det och han stegrade ju stabilt liksom. Det är absolut en teori och jag tror att det är mer att tränarstaben tänker så att det är svårare matcher, Luleå och Skellefteå. Det är jättebra att man tänker att man ska kunna matcha dem där uppe och att man då tänker att ja, men vi ska få oss ännu bättre chans genom Ortio. Men jag tycker att bara för att en match är svårare så betyder inte att den är viktigast. Vilket i det här fallet då är scenariot. Jag tycker att Modo-matchen är absolut viktigast.
Absolut.
Och inte lika svår. Men och jag förstår inte varför man inte matchar Ortio mer förutsatt att han är hel då. För att det är ju mycket matchande som fick igång de förra säsongen och just nu är det ju, har Brattström stått två eller tre matcher?
Ja, det blir ju 2-2 då.
2-2, det är 50%. Mm. Det är en för mycket åtminstone i alla fall.
Ja, nej, jag tänkte nu kör de ju Ortio hela 0-3. Kanske att Bratten skulle få stå en sista då, kanske på lördagen där. Men jag menar där, för mig är det en 80-20-70-30-fördelning i matcher.
Ja.
För alltså Ortio är totalt uttalad första målvakt i min bok. Mm. Sen säger man ju alltid att de tävlar, det är klart de tävlar. Men jag menar, vi har ju ändå Ortios fjolårssäsong efter nyår egentligen, eller januari efter tränarbytet. Då är han ju på en topp.
Ja.
Och det måste HV kunna ha den här säsongen också.
Jo.
Så att, ja, det ska bli intressant att se lite hur det matchas framöver här då.
Jag tycker det är så fruktansvärt synd framförallt för att nu är det, låter det som att det här är totalt emot Viktor Brattström. Det är inte det det handlar om. Det är snarare vi vill se Ortio liksom och jag tycker det är så synd när det är så viktigt att man kan få börja med en bra start, inte direkt hamna där nere som vi är just nu. Och då är det ju kanske väldigt, väldigt viktigt att ha åtminstone sin första målvakt för att ge sig själva bästa förutsättningar att kunna vara mer uppe i tabellen än när vi ska börja gyttja där nere som vi gör.
100% enig.
Mm.
Vi rullar vidare i frågelådan, Carl. Nästa fråga kommer från Filip Bergqvist. Borde Simon Önerud få förlängt? Hans kontrakt går ut på lördag.
Idag? Det är svårt. Jag tycker inte han har kvaliteterna till att spela kvar trots att han har slitit väldigt bra och gjort det stundtals ganska bra i matcherna. Jag tror att han får förlängt. Jag trodde inte det häromdagen innan Oskar Ståhl Lurenäs blev skadad. Men vi kommer ju komma in på det strax, att det är ju ganska tunt på forwardsidan. Så jag tror han kommer få förlängt. Vad jag hade hoppats på att se är ett kontrakt som kanske sträcker sig till kring nyår. Om man får se någonting annat istället på hans plats. Vad tycker du?
Jag sa ju det redan innan där när de gav honom ett korttidskontrakt att jag tycker det är lite fel väg att gå. Ska man ändå någon gång lyfta upp sina juniorer och låta dem få blomma lite så var det ett jättebra tillfälle att göra det. För vi pratar ganska långt ner i hierarkin. Vi pratar plats 12-13 någonstans i en kedjeformation. Det är liksom inga bärande spelare utan det är lite mer vad det skickar för signaler tycker jag till alltså ungdomsverksamheten J20 att det ändå ska finnas en öppning in. Och sen tycker jag också då när man valde att ge honom, vad blev det, 2 månader, augusti-september?
Ja.
Det skickar signal tycker jag från Nubben att han egentligen inte, det var ju lite bjuda in honom på halvvägs liksom. Du får inte liksom till nyår.
Nej.
Du får inte hela säsongen utan vi börjar med 2 månader och ett arbetsprov på 4 matcher.
Mm.
Men det var ju en intervju med Jönköpingsposten eller med Nubben i JP igår tisdag eller onsdag förlåt. Då sa ju Nubben att han hade bestämt sig. Men jag kunde inte riktigt tolka det. Andra gången han hymlade, det var också med Laledja och så hymlade han om Önerud nu. Annars brukar man kunna läsa mellan raderna vad det lutar åt. Men jag fick inget grepp riktigt. Han skulle prata med Simon och han hade bestämt sig. Och Nubben sa också att det hade ingenting med Ståhl Lyrenäs skada att göra, vilket jag inte tror heller. Men jag tror att han kommer få förlängt. Mm. Men jag tycker inte att man ska göra.
Nej, och jag tycker någonting som talar emot att vi kommer lyfta in en junior istället för Önerud där är att vi ändå har en Oskar Fiske Mölgård och en Åke Stackestad som ska få växa in, som ändå har etablerade platser i denna laguppställningen. Så jag vet inte hur mycket det skulle göra situationen bättre att ha ytterligare en till instabil junior, säger med citattecken. Så på så sätt kanske Önerud är bättre att ha där, men han tillför ju inte så mycket. Han kommer ju inte spela topp 2 kedjor ändå.
Nej, men det är ju alltså långt ner i hierarkin, och jag tycker någonstans att när andra klubbar kan lyfta upp 17- och 18-åringar,
ja,
och de gör det bra i en specifik roll som en ytterforward, kanske en fjärdelina. Det är inte så att den spelaren kommer avgöra matchen varken framåt eller bakåt.
Nej.
Men om du investerar i något så kommer du få den avkastningen längre fram. Inte nästa säsong, men kanske säsongen efter det.
Precis.
För jag tror att rent generellt sett är det har blivit ett stort steg för många juniorer i HV att ta en plats.
Ja, det har känts så senaste åren. Det känns inte som att vi har sett så många. Det har ju varit en ganska spännande kull faktiskt som kommit upp. Alltså jag tänker på Gustav Salmi Lilja. Han spelar ju till och med i Hockeyallsvenskan. Han är inte kvar i HV längre. Vi har Erik Pålsson som inte... Eller han kanske är kvar.
Ja, det har jag dålig koll på. Men det är alltså, du är inne på rätt spår där. För att man hör talas om de senaste åren ganska många lovande spelare.
Ja.
Och sen är det ju balansgården. De är så här 18-19.
Mm.
Vad blir det, steget upp i A-truppen? Eller blir det allsvenskan? Mittenlag, bottenlag och så halva det alla år. Och sen kanske komma tillbaka till en annan SHL-klubb.
Exakt, exakt.
Och sen få en roll i en tredje eller en fjärde lina.
Ja. Typ Anton Hiken i Skellefteå.
Ja, för jag ser inte... Alltså Sion Nybäck var en jättetalang, fick sina chanser, försvann. Det finns rätt många sådana exempel sista åren.
Egor Polin är ju Södertälje nu till exempel, som gjorde otroligt mycket poäng i HVC 20. Vi har ju luftat en hel del juniorer nu på försäsongen. Du har en lista här, om du kan läsa upp namn.
Ja, men jag tänkte alltså, just när vi pratade lite om Önerud, det finns ju Träff, Sandahl och Pettersson. Det är ju tre spelare. Det var väl någon försångsmatch, och man tänkte att den här rollen kan ju den spelaren fylla också.
Precis.
Och sen behöver det inte vara någon av de tre. Du vet säkert vem som är den mest lovade av de tre. Du har mer koll på det än vad jag har. Men de fyller den rollen.
Ja.
De gör inte bort sig i 3-4 matcher eller 5 matcher eller 15 matcher i en fjärdelina. Du gör inte det. Inte om det är struktur i spelet och du har den hockey-IQ'n som de spelarna har.
Nej, precis.
Och det är en större fråga kanske, varför inte unga spelare blomma ut och sen ta plats i A-laget. Nej. Jämför med Skellefteå.
Ja, eller hur?
Alltså de skickar upp 17-18-åringar. De kommer direkt från dagis, liksom rätt ut på A-truppen och i avtryck.
Precis. Hällnemo var ju typ 05-06 och fick stå matcher i Skellefteå då, som vi pratade om. Men det sista jag vill ha liksom gällande just Önerud-caset här, att det blir lite som Herman Hansson var förra säsongen. Så otroligt, otroligt givande och driven han var de första, vad kan det vara, 10-15 matcherna. Sen fick han ju ett förlängt tvåårsavtal.
Ja.
Man tänkte ju absolut, ingenting att klaga på, han ska ju ha det. Men jag tyckte att det blev en annan spelare efter det där. Han blev mycket tryggare i en negativ syn i det. Och han liksom slängdes inte efter pucken på samma sätt som när han hade ett enårskontrakt. Så det är liksom bara det jag... Annars är Önerud sett helt okej ut i matcherna, men man vill inte att det ska bli så där.
Alltså, du vet, han gör det jobbet. Han har varit bra i boxplay. Det är inget så. Utan jag tycker mer det är ett statement. Vad vill vi med vår verksamhet? Ska det finnas en lucka in i truppen när du är 18, 19, 20 om du är jävligt bra hockeyspelare? Och där tycker jag inte att HV ger spelaren chansen riktigt.
Nej, om vi går in då på en spelare som jag faktiskt tycker man ska ge chansen. Alltså, och jag hade inte klagat om han skulle få spela extra forward någon match eller så nu, men...
Och lyssna nu alla, nu, för nu blir det bra.
Nu blir det bra, det blir bra uttal om man säger så.
Ja, kör. Ja, nu.
Vi har en kille, Jamiro Reber heter han.
Ja.
Det var helt okej.
Ja, 5+ nästan.
Ja. Inte att du kan rätta mig och kan bättre, men...
Nej.
Men det är en schweizare här som HV faktiskt tagit in inför den här säsongen. Jag vet inte om det var på HVs bevåg eller att den här spelaren i sig ville söka sig till HV. Men det är hur som helst en väldigt, väldigt intressant ung center som är 06. Det vill säga att han är 17 år gammal. Ser otroligt lovande ut. Har producerat otroligt intressant, gjort ett otroligt intressant resultat. På 44 matcher säsongen 22-23, förra säsongen då, gjorde han 39 poäng. Noterat 30 utav de 39 assist, så det är en otroligt bra spelfördelare. I HV hittills har han spelat med J20, det vill säga 3 år yngre än vad de flesta är. På 8 matcher har han 7 poäng, där är 6 utav dem assist, så att det är bra Keskinen händer på de där, ser ut som. Han har spelat 3 U18 matcher med Schweiz, där han gjort 2 mål och en assist. Men, och han hade något riktigt highlight reel goal häromdagen, inte häromdagen men förra säsongen, som bara gör att han ser otroligt lovande ut. Och jag saknar lite det där att säg när HV slängde upp Erik Brännström som 16-åring och blev yngsta debutant i historien och det där. Jag tycker inte vi sett så mycket av det senaste säsongen, vilket jag tycker är lite tråkigt. Och man köper ändå att man ska, vet, spela etablerat och så här. Det ska inte vara några konstigheter. För det saknade man när man var, när man kanske spelar lite yngre spelare. Men nu vill man ju ha tillbaka det där som det var då, att man ger unga spelare chansen.
Är det inte också lite, om vi lägger lite större här, att är du en vinnande organisation så är det lättare att plocka upp yngre spelare.
Så är det.
Det är ju lite där, och då är det väldigt lätt att som sportchef eller tränare att gå på det trygga kortet, gå på 35-plussan.
Japp.
Av rädsla då för att kanske sänka en 17-18-åring.
Mm.
Men jag tror att det krävs också. Du måste ha motgångar och stå upp när det blåser. Det kommer du ha nytta av sen senare under din karriär när du är ung.
Så är det. Så är det.
Då kör vi en fråga till här. Vad vill ni se för kompletterande värvningar i höst? Då frågar jag, vad vill Carl se för kompletterande värvningar i höst?
Ja, jag vill nog stärka upp centersidan lite. Det är det första som jag tänker lite snabbt på. För att det beror lite på delvis hur länge Ståhl Lyrenäs blir borta nu. För jag, min initiala känsla var att det här kommer, det är inte en till tre veckors skada känns det som, utan det är kanske snarare en eller två månader, för det var en ganska rejäl smäll. Men jag tycker liksom att Oskar Fiskemöl går inte, nu ska man inte ha för höga krav, det ska man absolut inte ha, men det, jag tycker han liksom känns för tunn och klarar inte riktigt av centerrollen hittills så som det varit. Så jag hade gärna nog flyttat ut honom på en kant om det hade funkat, så han får lite mindre ansvar och kan göra det bästa med det han har där, och istället försöka trycka in en andra center. Så trycker man liksom ner hela formationen med Nettinen och Ticka, så att Ticka blir fjärde center, för att jag tror att hittills så gör ju inte han någonting kreativt i spelet.
Nej.
Man ser liksom inte mycket att han liksom spränger ett hål när man kommer över offensiv blå. Det känns som att han ligger och lurar lite mest, vilket kan vara bra om man har en bättre omgivning kring sig. Men vi har ju inte sett så mycket från Tedenby hittills. Det är ju mest Ståhl Lyrenäs som fått bära in pucken och sådär i den kedjan. Så en center hade jag jättegärna vill ta in där.
Får jag gissa nu vad du tänker då? Jag tänker på att du tänker på en center som var i HV förra säsongen.
Om jag säger ja. Nu kommer jag skifta håll helt och hållet här. Men jag tycker inte Shore var så bra. Han är väldigt duktig. Och jag var alltid så här. Jag tycker det känns fint om vi har tagit in Shore nu. För att vi har Henrik Borgström. Jag var lite osäker på om man skulle ta in Shore för länge med honom och ha honom som första center. Det var jag lite osäker på. Men jag hade gärna tagit in honom och haft som andra center. Och så har vi den Nettinen som tredje och Tickas på fjärde.
Får jag kolla Shore nu? Han är Carolina, va?
Carolina.
Ja.
Tryout.
Och NHL börjar en gång i oktober, va?
Ungefär. Japp.
Jag har svårt att se att Shore tar en plats i Carolina. Han är 32 år. Han kan Europa. Då säger vi att han är ute på marknaden någon gång i oktober, november. Då är frågan, där känner jag att där kommer det bli huggsexa. Där kommer vara en annan SHL-klubb också som är hackare eller hugger där. Men jag, det var någon som sa något bra för just att du sa att Borgström var klar tidigt att köra som andra center. Då stadgar sig en andra linje upp också. Sen är det hur mycket mycket pengar han har i kassan, nubben. Tjol spelar inte gratis. Jag fick den känslan att det var kanske en pengafråga till slut med lön. Att de valde en annan väg. Att de kanske gjorde klart med Ticka tidigt i för sig. Men att det egentligen aldrig var riktigt nära att förlänga. Det var en känsla jag fick det. Och sen om det var vem som ville mest, det vet jag inte. Men jag tror att han kommer vara ute på marknaden. Och förändras det inte nu i HVs centersida, så är jag rätt säker på att nubben kommer att vara hugga.
Ja, det tror jag absolut. För jag tror att man värderar ganska mycket att inte hamna direkt ner i det här träsket. Men som du säger, det andra lag, Frölunda, letar också efter en center fortsatt. Och de har ju känt att de har ingen stress med det. Utan de kunde vänta nu in i några matcher. För de litar på den trupp de har. Så är ju inte riktigt med fallet med HV hittills. Det kommer antagligen kosta en del. Speciellt nubben har ju sagt flera gånger. Dollarn är ju väldigt hög, så det är en helt annan... Förr i tiden var det ju billigt att ta in spelare från USA, men så är ju absolut inte fallet längre. Men sen ska jag också säga, om man tar in någonting från Europa också. Euron är ju jättehög också, om de vill ha euro.
Nej, det är en avvägning vad du får för poäng per peng, som man säger, av alltså, att göra en utvärdering. Men samtidigt som vi pratade lite om här tidigare i veckan, det är att HV valde att gå in i säsongen med 13 forwards. Det vanliga är att jag har fått för mig att man kör 2 målvakter, 8 backar, 14 forwards.
Mm.
13 forwards innebär att har du en borta på skada, då har du egentligen ingen konkurrens längre. Då är det 12 som spelar. Och skador kommer ju hela tiden. Så någonstans har jag nästan räknat med att man har egentligen plats öppen under hösten. Och inte har någon stress i det. Utan liksom leta brett vad det behövs mest. Och sen att, för jag menar, en trupp är ju aldrig konstant från dag 1 till sista dagen på säsongen.
Mm.
Förra säsongen var det 7 ut, 7 in. Det var ju extremt. Men det är alltid någon spelare som lämnar. Och det är alltid nästan att någon tillkommer för att spetsa någon gång innan transferfönstret i februari.
Precis.
Som kom in som en liksom, nytändning då.
Mm.
Så att HV kommer hitta någon under hösten eller innan februari, det är jag 100% säker på, för sånt sker. Sen är frågan om det blir akutvärvningar för att du får massa backskador eller att forwardsuppsättningen går sönder. Eller att man inte hittar något i egna leden. Så att någon förändring kommer ske. Men det är också där det var ju ett av de här vi pratade om, alla pratade om, det var ju centersidan innan säsongen.
Yep.
Att det var frågetecken på den. Nu vet vi, tycker jag, Borgström, fine, bra. Funkar bra i första linan, där vi hemma. Mölgard har inte haft den utväxlingen som vi hoppas på riktigt. Nettinen var jättepig för säsongen, men det är väl en tredje center.
Ja, det tycker jag. Han gör det bra som en tredje center, tycker jag.
Men så är det då den andra, om Ticka ska vara den 2C.
Det är han ju inte hittills.
Nej.
Det är han ju inte.
Och då har vi ju, då sitter vi här ändå då en bit in i säsongen, att centersidan på något sätt ändå är ett frågetecken.
Mm.
Det har man inte sagt att det kan bli ett utropstecken. Eftersom man då har lämnat en plats öppen i truppen. För att utgå från att man egentligen har tänkt att plocka in den som man är 14 forwards eller center.
Ja, det känns liksom väldigt tunt. Och jag tycker inte heller det är jättebrett på backsidan, om man ska se det så. För nu har vi liksom en back borta. Och direkt så är vår enda tillgängliga extra back Axel Landén, en junior liksom. Där egentligen Kalle Malak ska vara. Och jag tycker det är liksom, det ska inte behöva vara så att vi ska behöva spela Sepp eller Strandell i en andra backformation. Det borde vara tyngre än så, tycker jag faktiskt. Så det känns som att man måste ha lite spelrum med att kunna ta in någonting. Inte att det är så att backsidan måste ha in någonting nu, men jag liksom tittar överallt och man har ju sparat in på målvaktssidan också. Det måste ju ändå finnas lite spelutrymme, tänker jag.
Jo, men det gör det ju definitivt. Men jag känner nog kanske att de har inte tänkt att ha någon stress, utan verkligen göra då en liksom en översikt över vad vi behöver istället för panikvävningar sen i februari, så att man har det lite öppet. För nubben är ju ändå känd att han vilar ju inte på hanen så.
Nej.
Han tvekar ju inte alls att varken...
Men tror du han kan ta det lugnt nu? För jag tänker, det här är ju avgörande år. Alltså, om vi skulle hamna kanske...
Nej, men jag sa lugnt. Jag vet inte det. vi är ju aldrig lugna, Carl.
Nej, precis. Men det
nej, men jag tänker att det lossnar väl några veckor eller månad när trupperna är satta i NHL.
Ja.
Att det blir en marknad på det.
Ja, precis. Nej, men det håller jag med om. Men jag tror inte han skulle kunna vänta till februari,
nej,
till exempel.
Nej, det är klart. Nej. Under hösten. Och, nej. Men, ja.
Då tänker vi ändå lika där.
Ja. Yes. Innan vi stänger ner podden för idag vill jag säga att vi gör det här avsnittet med hjälp av vår samarbetspartner Krog & Company. Och som ni kanske vet är Krog & Company Jönköpings största nöjesställe, allt från den bästa nattklubben, krogshower till after work quiz på fredagar. Och snart är det dessutom dags att boka julbord och det ska ni naturligtvis avnjuta på Krog & Company. Stort tack för att ni möjliggör det här avsnittet av Vita, Gula, Blå.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.